Jag har snart varit pappa i 5,5 år. Fantastiskt. Under de åren har jag lärt mig väldigt mycket. Både om barn men också om hur jag själv fungerar i olika situationer. Under olika förutsättningar. Både spännande och skrämmande. Men... jag har också upptäckt att min roll som pappa, det kan jag spela på lite olika sätt. Och det kanske man inte behöver vara förälder själv för att inse. Men jag ska visa 3 bilder här som visar min roll som pappa på lite olika sätt. Det finns såklart fler, men de här är grundläggande. Jag tänkte att vi behöver lite somriga bilder så vi kan ha något... gott att se fram emot. Främst ser jag fram emot att få lite lättare beklädnad på fötterna. Men här jag kan vara, när jag är pappa, jag kan vara den övervakande pappan. Jag finns där. Jag ser vad min son gör. Och jag kanske säger till om han gör någonting som han inte får göra, men annars så får han sköta sig själv. Vill han mig något så finns jag där. Men jag låter honom leka helt själv. Jag kan också vara begränsat närvarande. Jag finns där i bakgrunden. Jag har sett till att han kom till lekplatsen. Men jag är inte särskilt intresserad av vad han gör. Men så kan jag också vara delaktig i det han gör. Jag kan faktiskt ta mig tid och leka med honom och vara en del av hans lilla värld. Och sättet jag är pappa på, det påverkar också hur han ser på mig. Skulle jag aldrig vara delaktig i hans lek, så skulle hans relation till mig formas på ett annat sätt liksom. Eller än om jag alltid hade varit med i hans lek. Och kanske att han hör av kompisar på förskolan att de leker alltid med deras pappa. Det skulle vara svårt för honom att förstå om han själv aldrig hade fått leka med sin pappa. Och på samma sätt formas vår relation till Gud av hur vi tror att han är. Och det i sin tur har formats genom vad vi har hört och vad vi har upplevt av Gud. Så vad har du för gudsbild? Elisabeth var inne på det här i början. Är Gud den övervakande? En som bara ser till att vi gör det, eller gör något vi inte får, eller straffar oss efter hur väl vi har klarat av det eller inte klarat av det? Eller är Gud en som har skapat världen och sen låtit den ha sin gilla gång där du får gå som det går? Så. Eller är Gud en delaktig Gud som vill vara en del av våra liv och skapa en relation med oss var och en? Och det finns såklart fler sätt som man kan se Gud på. Men poängen är att din gudsbild, den också påverkar din relation till Gud. Har du aldrig upplevt att Gud är intresserad av ditt liv, så är det kanske inte så konstigt att det också är svårt för dig att söka Gud. Vid ett tillfälle så var Jesus och hans lärjungar på väg gåendes till några byar som låg vid Caesarea Filippi, ett ställe som hette så. Det var en ganska avlägsen plats, så det tog nog ett tag att gå dit. Men på vägen så ställde Jesus följande fråga till lärjungarna: vem säger människorna att jag är? Vad har ni hört om mig? På alla de platser som vi har varit, vad säger människorna där om mig? Jesus frågar ju inte för att han inte vet. Han vet mycket väl vad alla människor säger om honom, men han vill höra lärjungarnas reflektion av det. Och när lärjungarna har svarat, ett svar som inbegriper olika stora profeter, så kommer Jesu egentliga fråga. Och ni, vem säger ni att jag är? Vem säger du att Jesus är? Det är en fråga som är väl värd att tänka efter på. För det är ganska lätt att svara i tredje person vad andra säger om Jesus. Vad andra tycker att han är. Men vem säger du att Jesus är? Jag tror att Jesus, han ställer båda dessa frågor i anslutning till varandra. För att han ville se om lärjungarna hade blivit liksom påverkade av vad alla andra sa om honom. Och det är intressant att det som de nämnde där, som andra sa om Jesus, det var att han skulle vara Johannes döparen eller Elia. Att de skulle ha kommit tillbaka till liv. Båda av dem var sådana som kom före Kristus för att bana väg för Kristus. Men de var inte Kristus själv. Vi kan läsa hela sammanhanget i Markus 8. Läser jag från vers 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men somliga säger Elia. Andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Även om Petrus svarar helt rätt här, du är Messias, så kanske han ändå inte fullt ut hade förstått innebörden i det. För bara en liten stund senare så förklarar Jesus för dem vad som kommer ske med honom. Att han kommer lida, att han kommer dö och att han kommer uppstå. Och Petrus han tar Jesus åt sidan och försöker förebrå honom, står det. Tala honom till rätta, kanske man skulle kunna säga. För Petrus han kan omöjligt tänka sig att något sånt ska kunna ske med Jesus. Och då säger Jesus så här till Petrus. Detta är alltså bara en kort stund efter då att Petrus har bekänt honom som Messias. Säger Jesus så här: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Sicken vändning, sicken kontrast. Men kanske är det därför som Jesus förbjuder dem att tala om för andra vem han är. För de kanske inte fullt ut förstod än vad det innebar att Jesus var Messias. Och detta ser vi även efter Jesu död, att det tog tid även innan de kristna förstod att Jesus var Kristus. Att Jesus var den Messias som de väntade på. Om vi tar till exempel de som vi brukar kalla Emmausvandrarna. Några lärjungar som efter Jesu död är på väg bort från Jerusalem till en stad som heter Emmaus. Så pratar de där om Jesus och säger så här: han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Även där blir inte Jesus igenkänd för vem han verkligen var. Och kanske är det spår av denna minimalistiska syn på Jesu person och natur som sen dröjer sig kvar i de arabiska områden där Mohammed sen träder fram. För i Koranen så är Jesus just bara en profet. En som skulle komma före Guds verkliga uppenbarelse. Man har missat det mest väsentliga, att Jesus inte var någon som skulle komma före, utan han är Guds son. Han är Messias, den första och den sista. Och när vi då ställer frågan till oss själva, vem säger ni att Jesus är? Så blir det ju väldigt personligt. Det går från att vara teologi till att bli en personlig dialog med Gud själv. Vi skulle vilja svara lika självklart som Petrus. Du är Messias, du är Guds son, du är vårt hopp, du är vår räddning. Men det är inte alltid lätt att svara så. Och då är vi tillbaka vid de inledande bilderna av vad vi har för Guds bild. Petrus tror jag skulle inte kunna ge ett sånt svar om man inte hade fått det uppenbarat av sig för sig av anden. Markus skriver inte det, men när Matteus återger samma händelse så skriver han att Jesus säger så här: salig är du Simon Barjona, till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Jag tror det är där vi måste börja. Vi måste börja med att söka Gud, att bli fyllda med anden för att på så sätt verkligen se Gud för den han är. För tror vi bara att Gud är jultomten som kommer då och då för att ge oss något, då blir Gud inte mycket till en fader. Tror vi bara att Gud är en domare som ska döma oss efter allt vi har gjort eller inte gjort, då är det inte så lätt att söka tröst och vägledning hos Gud. Och det är inte lätt i dagens samhälle att förstå att vi är Guds älskade barn. Att Gud vill vara en del av våra liv. Att Gud vill tala till oss, röra vid oss och fylla oss med hopp och framtidstro. Eftersom vi hela tiden blir matade med vad andra människor säger om Jesus. Men här behöver vi också sålla lite vilka röster vi lyssnar främst på. Det finns mängder med fantastiska vittnesbörd som kan fylla dig med tro. Vi har en full hel bibel här som vill visa oss, tala om för oss om en Jesus som kom hit till jorden för vår skull, för att vi skulle få kalla oss Guds barn. Och att läsa här i, det kan också fylla oss med Guds ande. Det handlar inte då om att bara få kunskap. Att få kunskap om Gud, utan det är inte därför vi främst läser. Utan vi läser för att orden ska göra någonting med oss. Förmedla Guds ande rätt in i våra liv. Paulus han skriver så här i första Korintherbrevet: men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Det är skillnad på att ha kunskap om Gud och att älska Gud. Och när vi läser och när vi försöker skapa oss en bild av Gud, så läs främst om Jesus. För det är i Jesus vi tydligast ser hur den Gud är. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd, skriver Johannes om Jesus. Filippo sa: herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Jag tror att många skulle ha lättare att säga vad man har för Jesus bild än vad man har för Guds bild. Men det är ingen motsättning. Den som har sett Jesus har sett Gud. Jag har, likt så många andra, växt upp i kyrkan och mer eller mindre alltid gått i kyrkan. Och när man är barn i en sån situation, då blir ju Gud väldigt självklar. När man sen blir lite äldre och man får höra mer av, kanske mer av vad andra människor säger om Gud än vad man hör hemma, då kommer naturligtvis också fler frågor kring vem Gud är eller inte är. Men jag kan inte minnas att jag har haft någon längre period då jag verkligen har ifrågasatt om Gud finns. Men däremot, olika delar av mitt liv, så har Gud haft en större eller mindre inverkan på mitt liv. Och olika saker man är med om sätter ju också spår i en. spår som kan finnas med hela livet, som påverkar ens gudsbild. Det kan vara negativa spår som behöver sopas igen eller suddas ut, men som kan vara väldigt svåra att få bort för de sitter så djupt. Men det kan också vara positiva spår vars effekter sitter kvar länge, spår som man bör ta tillvara på och låta dem främst få forma gudsbilden. Det som främst har format min gudsbild, det som har förändrat min gudsbild från att vara den övervakande till den delaktige, det är när jag själv gick från att vara en åskådare i kyrkan till att vara en deltagare, vilket har skett vid så många olika tillfällen. Jag minns när jag som tonåring satt på en tonårssamling och för första gången vågade sätta mig i mitten av cirkeln för att så sätt markera att jag ville ha förbön. Jag gick från att lyssna på alla andras böner till att man faktiskt bad för mig. Jag minns när jag för första gången öppnade min egen mun för att vara med och be. Jag gick från att lyssna på alla andras böner till att faktiskt med mina egna ord formulera en bön. Jag minns när jag för första gången var med som en ledare i en grupp i kyrkan. Jag gick från att vara en som inte hade någonting alls att ge till att se att Gud faktiskt kunde använda mig, att han hade gett mig vissa gåvor också. Jag minns när jag för första gången skulle hålla en slags andakt inför andra. Jag gick från att vara livrädd att tala inför andra till att se att det var inte så tokigt ändå. Det finns så många tillfällen, fler än dessa, då jag har gått från att vara en åskådare till att vara en deltagare, vilket har mer än något annat format, gjort att min gudsbild har förändrats. Det har gett mig en mer levande relation med Jesus, då jag verkligen har insett att han vill möta mig, att han vill ha med mig att göra. Och Gud tror jag är här nu, just nu, med sin ande, och han vill möta dig. För Gud är en delaktig Gud som vill ha en del i ditt liv. Jesus, det tackar jag dig för. Fader, jag tackar dig för att du är en delaktig Gud här. Jag tackar dig för att du vill möta oss i denna stund. Jag tackar dig för var och en som är här. Du ser att vi alla bär på olika spår, positiva och negativa. Herre, jag ber att du ska sudda ut det som tynger oss, Herre. Du ska styrka det som bygger upp. Herre, hjälp oss att tillsammans söka dig för att se mer av dig i vår gemenskap och i våra liv, Herre. Amen.